Välkomna till möte och vi ska ikväll uppehålla oss i Gamla testamentet mestadels, men innan vi går dit så tänkte jag läsa en vers från Nya testamentet och det är från första Petrusbrevet kapitel 3 och vers 15. Så vi börjar i första Petrusbrevet 3:15, men innan vi läser det, innan vi beger oss dit, så tänkte jag att vi kan ta en minut i bön och under den minuten så kan vi stilla våra hjärtan och fokusera på ordet. Och jag vet personligen att koncentration gör en stor skillnad på hur vi tar emot ordet. Så Jesus, vi ber just nu att vi skulle stilla våra hjärtan, våra tankar, allting som rusar genom vårt system dagligen och stundligen. Här vi ber att vi skulle kunna stanna upp i ödmjukhet inför ditt ord. Och här vi ber om en särskild smörjelse som bryter oket. Här du vet vad vi bär på idag. Alla de bördor som ofta vi inte orkar bära, och vi försöker att bära dem i vår egen kraft, i det naturliga. Men du har sagt i ditt ord att vi ska kasta alla våra bördor på dig. Herre, vi ber att ditt ord skulle vara rikt mitt ibland oss. Vi ber, Herre, att ditt ord skulle bygga upp, förändra och förvandla, Jesus. Smör din tjänare att förkunna ordet. Förbered våra hjärtan att ta emot, våra ögon att se visionen som du har gett, våra öron att höra och ta emot din sanning. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Första Petrus 3 och vers 15. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp som ni äger. Och sen ska vi gå till andra Konungaboken 5. Så vi kan hålla första Petrus 3:15 i tankarna. Att vi ska vara beredda att svara alla de som begär att få höra om det hopp som vi har i våra hjärtan. Andra Konungaboken, 5 kapitlet. Och det här är ett kapitel som jag bland annat har predikat från och om. Jag är säker på att ni har hört kanske andra pastorer och förkunnare dela tankar härifrån. Och det är ganska klart och tydligt här att den person som vi har att göra med, det är Naaman. Och vi vet alla att Naaman var en general eller en överbefälhavare i Syrien. Ett land som hade legat i strid med Israel. Och han var helt enkelt en fiende. En fiendegeneral. Och vi vet att han kom till tro. Och en fantastisk berättelse. Och vi ska läsa från, som sagt, andra Konungaboken. Femte kapitlet. Och versarna 1 till och med 5. Och den femte versen läser jag bara halva där, så det blir 1-5a. Andra Konungabokens 5 kapitel. Och det intressanta här är att när vi nu läser det, så ska ni se att det finns en annan person här som vi sällan nämner, som vi sällan talar om, men som jag tycker är en väldigt intressant person. Så låt oss läsa det och så ser vi om ni ser det. Naaman, den arameiske kungens högste befälhavare, hade stort anseende hos sin herre och var mycket aktad, till genom honom hade herren givit seger åt Aram. Han var en modig stridsman, men han var spetälsk. Arameerna hade en gång dragit ut på ett strövtåg, och som fånge från Israels land hade man fört med sig en ung flicka som kom i tjänst hos Naamans hustru. Flickan sa det till sin matmor: tänk om min herre vore hos profeten i Samaria. Då skulle han befria honom från hans betälska. Då gick Naman och berättade detta för sin herre och sade: så och så har flickan från Israels land sagt. Kungen i Aram svarade: res du dit, så ska jag skicka brev till kungen i Israel. Och många av er vet om historien. Naman åker dit. Han strular lite grann där. Men så småningom så gör han vad profeten eller gudsmannen Elisa ber honom om. Nämligen att doppa sig 7 gånger i Jordanfloden. Och hans hud, står det, blev som ett litet barns hud. Han blev alltså pånyttfödd. Spetälskan försvann, och i gamla testamentet så är spetälskan en bild av synden och hur Gud gör allting nytt när vi tror på honom. Så en enkel troshandling resulterade i att han blev som en ny människa. Och men den person här som jag fastnade för här, det är i vers 2. Det står det att man förde med sig en ung flicka som kom i tjänst hos Namans hustru. Och här är det intressant, för att hon var uppenbarligen en ung judinna. Naman var en hedning. Och en del människor har en stor, ska vi säga, respekt och vördnad för det judiska folket, och så har vi. Vi tror att de är använda av Gud, vi tror att det är Guds utvalda folk i den bemärkelsen, men inte för att ha evangelium för sig själva, inte för att förstå vem Gud är alena, utan deras uppgift var och är att föra vidare den kunskap som Gud har gett dem. Och vi vet att Bibeln från perm till perm talar om hur hedningar kom in i Guds rike, fick höra sanningen, blev en del av Israel. Och nu när vi kommer fram i Nya testamentet så läser vi i Efesierbrevet 2 att den skiljemur som fanns mellan judar och hedningar, den är för evigt nedriven. Det finns bara ett Guds folk i den bemärkelsen. Det finns bara en församling som utgörs av både hedningar och judar. Så Bibeln är full av detta. Och Naman är ett bra exempel. Naman var ingen jude. Gud kallade honom från ett fjärran land för att komma till Jerusalem för att möta profeten Elisa, för att höra ett ord från honom som han kunde handla i tro på. Och han blev helad, han blev ren, han blev pånyttfödd, och han blev ett Guds barn. Och jag tänkte på det här att Gud gör vad han vill, med vem han vill, när han vill. Men han använder oss, och han använder den här flickan som ett redskap för att skicka Naman till Elisa, till Israel, för att höra sanningen. Och på det sättet kan man säga att den här flickan, hon är ett föredöme för oss alla vad det gäller vittnandet. Jag hör detta ofta från människors munnar, och jag hör det också väldigt ofta från mitt eget hjärta. Nämligen, ja, det där med att vittna, det är bara för vissa människor som har fått en gåva och som är särskilt talförda, etc, etc. Och de som har förutsättningar för det. Vi ska titta lite grann på den här flickan, vilka förutsättningar hon hade för att vittna i det här sammanhanget. Och hon är verkligen ett föredöme för oss alla. Och nämligen så att på den här tiden, i den här kulturen, så var det 4 grupper som inte hade någon talan. Det var barn, det var kvinnor, det var slavar och det var utlänningar. Och hon var alltihopa. Hon var en ung flicka, hon var ett barn i den bemärkelsen. Hon var en slav, hon var en kvinna, hon var en utlänning i Syrien, en judinna som hade blivit tillfångatagen. Så egentligen så hade hon ingenting att säga. I den här tiden, i den här kulturen, i det här sammanhanget, så var hon ingenting. Och ändå så förmådde hon den näst högsta personen i hela landet, med kungens medgivande, att åka till Israel, till fiendeland, och begära hjälp för att få ett helande. Och jag tänkte på det här att i första Korinthierbrevet 1 och verserna 26-31 så står det att inte många av er, det vill säga han talar till församlingen i Korint och till församlingen i största allmänhet, inte många av er var av förnäm släkt eller hade gott anseende eller hade hög status i samhället. Och han säger liksom att församlingen på det sättet, det är bottenskrapet. Jag vet att det är inte roligt att höra, men det är liksom att han har kallat oss liksom, visst finns det de som är rika och kända och berömda som Gud har kallat, och de har ett vittnesbörd, underbart, fantastiskt. Men det är inte så att Gud liksom har sagt att de som liksom är högst på samhällsstegen och högst upp på pyramiden, det är de jag vill ha i mitt rike, jag vill ha de fina människorna. Ingenting sådant. Så inte många av er var förnäma, fina, hade gott anseende i enlighet med denna världens standard eller norm. Och jag tänkte på fyra saker som jag ser hos den här unga tjejen, den här judinnan som blev tillfångatagen. Och det första, det är tillförlit, att hon litade på Guds plan. Ett par andra personer som är betydligt mera kända i skriften är ju Josef och Daniel. Josef läser vi om i första Mosebok, Daniel läser vi om i Daniels bok. Och ingen av de här, båda blev tillfångatagna, båda fördes bort i fångenskap till ett fjärran land. Och ändå så klagade de inte, knotade de inte, utan de tjänade Gud på den plats de var satta. Och de blev befordrade, de blev insatta i ett sammanhang där de hade en otrolig påverkan på människors liv, på Guds rikes utbredande. Och jag tänker på hur bittra vi är, liksom. Gud, varför har jag hamnat där och där, och varför gör jag si och så, och liksom allt det här, och vi klagar. Jag kan koppla bort er, jag bara nämner mig själv, liksom ständig klagan, dag och natt i hjärtat, liksom bubbel liksom där inne hela tiden, liksom missnöjd med allt och alla. Och liksom så ser man den här kvinnan då, den här tjejen, som hade alla tänkbara odds emot sig. Men ändå hade hon en tillförsikt till Gud. Och jag tänker på vad Josef sa i första Mosebok kapitel 50 och vers 20. Han sa, ni, bröderna det vill säga, tänkte ut detta i ondska, parafras. Men jag, förlåt mig, Gud, Gud gjorde det till något gott. Och han såg, han förnekade inte liksom att det har inte hänt, jag vet inte, jag förstår, jag har förnekat, jag har förskjutit det här. Ingenting sådant. Men han visste att det hade hänt, men han sa, ni tänkte ont. Det är faktiskt så. Jag förlåter er, därför jag vet att Guds plan är större. Jag vet att Gud är mäktig att förändra allting, och vi vet vad som hände på grund av Josef. Hela Israels folk blev frälst. Hela världen blev räddad från hungersnöd. Allt detta. Vi vet vad som hände genom Daniel, profeten. Evangelium gick till Babylon. Evangelium gick till perserna och medierna. Evangelium gick till hela världen. För de styrde hela världen. Och när kungen såg att Daniels Gud blev räddad från lejongropen, ja, då sa han, den här guden ska alla i riket tro på. Så från östra Afrika till Indien, där perserna och medierna härskade vid den här tiden, fick man höra om den levande guden. Och samma sak här. Det som den här flickan gjorde skulle förändra allt. Naaman kom till tro. Han blev frälst. Och han kom tillbaks med det här vittnesbördet. Och jag är helt säker på att han lät det inte stanna inom sig. Och jag tänkte bara så här att i första Thessalonikerbrevet 5:18 så står det att vi ska tacka Gud under alla omständigheter. Det är inte lätt, men det är det som Bibeln säger, att vi ska tacka Gud under alla omständigheter. Och det gjorde den här tjejen. Hon hade en otrolig tillförlit. Trots dessa urusla odds så trodde hon att Gud hade en plan för henne och genom hennes liv. Det andra jag tänkte på när det gäller den här namnlösa tjejen. Det står inget namn ens, utan flickan står det. Flickan sa det. Det var integritet. Integritet. Tänk på att om hon var en tjej, hon var ett barn eller åtminstone en tonåring, hon var en slav, hon var en utlänning. Hur kunde hon få överbefälhavaren i Syrien att lyssna på henne? Har ni tänkt på det då? Hur kunde hon få det? Jag menar, är det någon av oss här som skulle kunna gå in på riksdagen här i Stockholm, slita upp dörren, kliva in till någon minister och sa: hör du, jag har något att säga här. Vakter, liksom. Jag menar, hallå, här är den här lilla tjejen. Och hon får hans öra. Alltså hon får honom att lyssna på honom. Det måste tyda på att hennes liv talade enormt starkt till dessa människor. Enormt starkt. Därför annars skulle de aldrig någonsin ha lyssnat på henne. Och jag tänkte på hur Bibeln har 4 evangelier. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Och de är fantastiska. Vi läser dem med lite olika, samma information, men lite olika perspektiv. Skrivna till olika målgrupper. Betonar lite olika saker. Tar upp lite olika saker. Men det är samma evangelium. Berättar om Jesus Kristus. Hur Gud blev människa. Kom in i den här världen. Dog på korset. Utgöt sitt blod för oss. Så att vi kan ha evigt liv. Och jag tänkte på de här evangelierna. Få människor läser detta, eller dessa evangelier idag. Få människor gör det. Men de har oss framför sig. Och de läser oss. Någon säger: jag är ingen som bryr sig om mitt liv. Har ni aldrig varit på en firmafest? Jag trodde liksom att ingen visste någonting om ens tro och så vidare. Och så, du är kristen, du är frälst. Hur vet du det?
Ja, vi vet alltid.
Okej. Därför att man har blivit observerad. Människor säger, följer varje rörelse. Och ni kan räkna med att de också följde varje rörelse av den här tjejen. Hon är från judarnas land. Hon är från det landet som hävdar att de har en gud som är över alla andra gudar. Och som är annorlunda än våra gudar. Hur beter hon sig liksom? Jag lovar er att hon hade skyhöga krav på sig att vara någonting utöver det vanliga. Annars skulle man säga: du är liksom, du är jude, du tror liksom sig och du tror så. Okej. Hon hade en fantastisk integritet. Människorna läser oss. Vi säger: okej, jag är kristen. Jag bär en liten skylt. Står liksom troende, blinkar, pånytt för kristen. Men faktum är att Paulus säger att vi behöver inga brev, rekommendationsbrev. Vi behöver inga skyltar. Vi behöver inte några sådana här grejer man sätter på bilarna, sån här klistermärken liksom, kristen, tuta om du är kristen. Jag står på bilarna och visar honk if you're Christian, så alla men i alla fall. Och jag tänkte liksom, det är roligt, det är bra, det är fantastiskt, gör allting, uppmärksamma det här liksom, ha roligt medan vi gör det. Men jag tänkte bara på samtidigt att människor, vi är som brev, säger Paulus. Vi lyssnar, eller förlåt mig, människor läser oss. Och han säger, ni behöver inga rekommendationsbrev. Det ska synas, det ska markas, ni ska vara annorlunda. från den här världen. Och på det sättet så kommer människor att se och förstå att jag bor i er, jag finns bland er. Och om ni älskar varandra, skriver aposteln Johannes, då ska de förstå att Gud finns med er, bland er. Så det tar oss till den tredje punkten. Vi sa först, hon hade tillit till Guds plan. Integritet var den andra punkten. Den tredje, kärlek. Kärlek. Jesus skrev att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Och här ville hon hjälpa den person eller de personer eller det folk som har rövat bort henne och förslavat henne. De ville hon hjälpa. Fantastiskt. Och jag tänker mycket på det här. Hur man har sett under årens lopp missionärer bli uppresta bland folkslag som sedan har fått en vision att gå till ett folkslag vilket de har legat i krig med, vilket de har varit förtryckta av etc. Och man skulle normalt sett säga aldrig i livet att jag skulle gå till den och den nationen eller det och det folket, vad de har gjort historiskt sett mot mig eller oss och så vidare. Men wow, de ser inte så. De ser inte det. Och hon såg det inte så. Hon sa till sin matmor: om min herre, det vill säga Naaman, skulle kunna komma till Israel, då skulle han kunna bli helad. Jag tycker det är helt fantastiskt. Om det är någon som har sett den här filmen som heter Spjutets härskare, på svenska, som handlar om den här familjen Elliot, som mannen kom till en liten indianstam i Sydamerika på 50-talet. Och de var kända för sina våldsamheter och sin grymhet. Och han hade visionen att gå till dem. Och det såg ut som att han hade lyckats att vinna deras förtroende tillräckligt för att komma in. Men någonting gick snett. De missförstod honom och han blev dödad. Men hans fru och familj hade kvar visionen, och Gud reste upp folk som gick tillbaks in till det här folket, och hans egen familj följde med in och kunde vittna för dem, och de kom till tro, de omvände sig, de blev ett helt annat folk. Så det är kärleken. Och jag tänkte på det: älska era fiender, be för dem som förföljer er. Och det var verkligen vad hon gjorde här. Hon hade kärlek. Inte bara till dem som gjorde gott mot henne och liksom passade in i hennes världsbild. Men hon verkligen älskade sina fiender. De var ju Israels fiender. Det var hennes folks fiender. De hade behandlat henne illa. De hade berövat henne från ett fritt, värdigt liv. Men hon ville att de skulle få höra budskapet om Gud. Och det fjärde och sista tänkte på frimodighet. Hon hade frimodighet. Inte nog med att hon fick dem att lyssna på henne. Men tänk er själva om Naaman hade kommit dit och allting hade gått snett. Vad hade hänt med henne då? Man kan verkligen säga att hon hade frimodighet. Och i Hebreerbrevet 10 och vers 35 står det att frimodighet, det för med sig stor lön. Och jag kan inte säga exakt vad frimodighet syftar på i det här fallet och så vidare. Men vi behöver inte göra det krångligare än vad det står. Frimodighet, liksom att våga tala ut i ett sammanhang som hon gjorde, för med sig en stor lön. Kan ni tänka er Naaman när han kom tillbaks? Och titta på den här flickan. Du, den här utlänningen, som är slav i det här huset. En ung flicka, vad har du att säga? Men du skickade mig till Israel. Och jag är en ny människa, jag är helad, jag är frälst, jag känner den levande guden. Och jag har med mig den kunskapen nu tillbaks. Hon bad verkligen honom att göra någonting oerhört radikalt. Ni vet hur det är liksom att, tänk, du vet sådär ibland att någon kommer och de är jättedåliga och jättesjuka och har stora problem. Och så tänker man, kanske man ska be för dem där. Och så säger, nej, det är inte värt att be, för att om Gud inte svarar på bönen, då kommer jag i dålig dagar. Så det är lika bra att jag är tyst. Jag säger ingenting, att jag är trolig. Så. Man bara sitter där. Men liksom den här tjejen, hon riskerade ju allt. Hade Naaman kommit tillbaks och sagt att du, de där dumma profeterna där i Israel, de har inte dugg att ge oss. Han hade kanske blivit avrättad. Men wow, frimodighet för med sig stolen. Och tänk att hon bad Naaman gå till fiendeland. Ja, men han var säkert inte populär. Jaha, här kommer nu, visserligen har vi något så här temporärt fredsavtal. Men där kommer han liksom, överbefälhavaren. Han som har dödat tusentals av vårt folk. Där kommer han. Och sen har han mage att gå och be om att få hjälp av våran profet. Ja, han kan stanna där med sina avgudar och de kan hjälpa honom. Nej. Wow. Jag menar, snacka om att begära någonting svårt. Vilken frimodighet denna tjej måste ha haft. Och jag tänkte på det som avslutning. Att hon pekade i rätt riktning. En del av er känner Stig och Pirko i församlingen i Helsingfors. Och det är så roliga, vi var med dem på för något år sedan på ett, med lite äldre nu för tiden. Och vi var i då med någon sån här shopping, vad heter det, affärscentrum. Och de hela tiden liksom pratade med människor, delade ut små traktat. Och, men det de gjorde var också att de bara bjöd med människor. De bara bjöd med dem. Liksom. Kom till kyrkan. Så det är då liksom. Kom hela tiden. Och jag tänkte just på det här liksom att vi är som vägskyltar. När man är ute och kör bil, helt plötsligt bara står den skylten. Jag kan göra vad jag vill. Jag kan köra över skylten. Jag kan ignorera vad det står på skylten. Jag kan slita upp den och kasta den i havet. Jag kan göra vad jag vill. Men skylten står där. Den har ett budskap. Den talar om för mig vad jag bör göra i den här situationen. Och jag tänker på det många gånger liksom som kristna. Det är jättebra att vi är ivriga. Så om någon är ivrig här, så låt inte oss som inte är ivriga hålla er tillbaks. Kör hårt. Ignorera oss. Men jag säger bara detta. Att jag säger bara detta. Att ibland så försöker vi svara på frågor som människor inte ens har ställt. Liksom man bara låter... Det här har du säkert en fråga om. Nej, egentligen inte. Jag tänkte liksom, vi är vägvisare. Vad är det vi visar? Vi visar vägen till Jesus. Den här tjejen, jag tror inte att hon liksom hade några långa argument. Jag tror inte att hon argumenterade med dem. Jag tror inte hon hade den möjligheten och rättigheten. Men hon hade så mycket som ett väldigt tydligt vittnesbörd om att hon kände Israels Gud. Och detta var tillräckligt för att de skulle börja lyssna på henne. Och detta var tillräckligt för att de skulle lyda hennes råd, hennes frimodighet. Att se henne, den här vägvisaren, allt i hennes liv pekar mot Jerusalem. Allt i hennes liv pekar mot profeterna där borta i det där landet som på något sätt är så annorlunda än oss alla andra. Men vi har ju legat i krig med dem liksom. Vi gillar inte dem. Men de gick, eller han gick, och han fann den levande guden. Och några ord kan ibland vara så oerhört kraftfulla. Jag vet många gånger liksom när människor har kommit till tro, kommit till församlingen, kanske många, många år senare, så har de berättat liksom om att du sa det och det. Och jag bara, jaha, har jag sagt det och det? Hade ingen aning om det. Liksom ord som jag inte ens visste, men liksom något ord hade liksom bara slagit ner som en bomb i deras liv. Den helige ande tog tag i det och förvandlade deras liv. Och det är inte just nu jag, men oss, vi, alla. Och jag tror att det som hon sa, det är nedskrivet här i vers 2. Nej, vers 3, förlåt mig. Tänk om min herre vore hos profeten i Samaria. Då skulle han befria honom från hans betälska. Vad är det? 10-15 ord. Kanske det här var allt hon sa. Kanske hon sa mer. Jag vet inte. Behöver inte läsa in någonting i texten som inte står där. Men jag är säker på att hon var ganska fåordig. Men vilka ord det här var. Vilken kraft de hade hos den här lilla tjänsteflickan. Och i Filipperbrevet 2:15. Vi kan avsluta med den versen faktiskt. Och under tiden jag letar upp den så kan vi säga att Jesus sa att om ni har sett mig så har ni sett vad? Om människor har sett Jesus. Förlåt mig, om människor har sett oss, då har de också sett Jesus. Men låt oss läsa Filipperbrevet 2:15. Okej, vers 14 också. 14:15. Filipperbrevet 2. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn, mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. Vara ljus, stjärnor i den här världen. Mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Och jag vill inte gå in på det i detalj nu och så vidare, men liksom, jag tänker på vi blir så engagerade i olika saker. Och jag säger inte att det är fel, men vi drar så gärna med i den här världens sätt att tänka. Massmedia som basunerar ut sina, de har sina löpsedlar om vad som har hänt och vad vi ska tycka och vi ska tänka. Och vi blir liksom, vi är ju över detta. Vi är sittande med Kristus i det himmelska. Varför, säger Paulus, ska vi då liksom vara här och drivas med av de här vindarna och vågorna? Och den här som Kenneth Wiest, en grekisk lärare, talar om, den flytande massan som finns över våra huvuden. Och vi bara följer den så här. Olika trender, olika filosofier. Den flytande massan som liksom hela tiden kommunicerar med människor. Varför ska vi vara under detta? Vi är ju över allt detta. Varför kan vi inte tänka med Kristus? Tänka i egenskap av biblisk lära. Och återigen, om någon är ledd av Gud att tala ut i något sammanhang och engagera sig i något sammanhang, politiskt eller något, okej, jag säger inte att det är fel, men jag säger ändå att det budskap vi har, som Jesus sa själv, är inte av den här världen. Det var det som ni kommer ihåg hur lärjungarna med Petrus i spetsen liksom, de drog sina svärd och de skulle försvara Jesus där liksom. Men Jesus sa, men vänta lite nu, det här är Guds plan. Ta det lugnt. Om jag ville, sa han när han var på korset, skulle jag kunna kalla ner 12 legioner änglar. Det betyder 72 000. Det var 6000 i legion, tror jag. Som skulle kunna befria honom, men han gjorde det inte. Han var kvar. Det var inte spikarna som höll honom kvar. Det var kärleken som höll honom kvar på korset. Och vi vet det. Så vi är mitt i det här falska och fördärvade släktet. Men där är vi ljus. Och den här tjejen, hon hade en fantastisk, ett fantastiskt ord som förändrade en nation. Inte bara en person, men också en nation, förmodligen. Och ord vet inte hur långt ordet spred sig på grund av det här. Hon hade absolut de sämsta tänkbara möjligheterna. Hur kunde hon ens få ett ord hos Naaman? Men hon fick det. Därför att Gud var med henne. Och hon litade på Guds plan. Hon hade integritet. Och hon älskade sina fiender. Och hon var frimodig. Och det ledde till detta fantastiska denna fantastiska händelse. Amen. Herre, vi tackar dig just nu. Välsigna de här tankarna för våra hjärtan i ditt namn. Amen.